Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och hjärtligt välkomna ska vara till en ut avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 77. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hur står det till, Ingrid?
Det är alldeles utmärkt.
Ja, det har varit en trevlig helg. Har jag hört, du har varit på besök i vårt kära grannland bland annat.
Precis, det är alltid trevligt att komma till Helsingör.
Det är det. Idag ska vi prata om klanvälde.
Tänka sig sånt. Har vi gamla Svedala?
Min san, kanske ändå att det inte hjälper med fler fritidsgårdar och sociala insatser. Vi ska prata mer om det lite senare. Konservativa blocket har du skrivit. Det börjar allt mer ta form, tror vi.
Ja, det tror vi. Och det har varit flera mätningar nu på sistone som visar att det konservativa blocket skulle få majoritet, även om de inte själva riktigt vill erkänna att de är ett block.
Jaja, Absurdistan förnekar sig ju inte. Så är det. Och så blir det lite om religionskrig också. Vad menar vi med det?
Ja, det är ju det eviga kriget mellan islam och resten av världen som eventuellt kommer att bryta ut även hos oss.
Innan vi börjar så vill vi uppmana alla som ser och hör det här att stötta mig och Ingrid på www.ingridochmaria.se. Finns all information om bankgiro, Swish och den härliga donorboxen där man kan bli månadsgivare. Man kan även ge en engångssumma om man vill det, men bli gärna månadsgivare. Jag blir så himla rörd när jag ser alla er som bidrar. Men vi behöver fler. Det kan inte vara så att det bara är några personer som drar runt den här verksamheten, utan vi måste hjälpas åt allihop.
Ja, så är det. Och ni som då känner att ni inte har några slantar över, ni kan bidra genom att dela vårt program i sociala medier och visa det för vänner och bekanta.
Gör gärna det. Och tänk på att när Ingrid och jag blir utslängda från YouTube, vilket vi kommer att bli för eller senare, då hittar ni oss på nontube.se eller nontube.net. Och det är bara till att gå in på ingridomaria.se så kommer vi lägga upp alla program där även fortsättningsvis, så ni vet det. Du, vi har goda nyheter från Storbritannien.
Ja, det är ju väldigt spännande. För några veckor sedan så kom det ju ut att de på sin sedvanliga The Last Prom eventuellt då inte skulle få sjunga Land of Hope and Glory och de här sångerna som britterna älskar så mycket och som vi andra också älskar. Det finns ju inget härligare än att se när hela publiken viftar med Union Jack och sjunger Britons never never ever shall be slaves. Nej, då skulle de eventuellt inte få sjunga de här, och det är ju uppenbarligen då BBC som styr den här konserten. Nu har BBC fått en ny chef som heter Tim Davie, och häromdagen så meddelade han då personalen att om de vill vara dogmatiska kolumnister eller partiska kampanjmakare på sociala medier, då har de inget på BBC att göra.
Hurra, hur kom den här chefen till makten, höll jag på att säga.
Ja, det undrar man ju verkligen. Ja, jag vet faktiskt inte hur han blev chef där, men alltså detta är ju någonting som vi även skulle behöva se i Sverige. En helt ny chef för Sveriges Television, ut med alla tantorna som sitter där och ska vara inkluderande och uppfostrande. Mm. Utan en public service som vi numera tvingas betala via skattsedeln, oavsett om vi någonsin tittar eller lyssnar alls på dem, ska inte ägna sig åt att uppfostra människor, utan de ska leverera nyheter. Det är så bisarrt att förr i världen så var det liksom en självklarhet att de skulle vara objektiva och neutrala och så. Men nu, ju mer vänstervridna de har blivit, desto viktigare är det för de hela tiden har den här disclaimern om att de minsann är opartiska. Det är helt bisarrt.
Vi är opartiska, vi är det, vi är det. Ja. Det kanske verkar som att vi inte är det, men vi är det. Ja, det är inte klokt. Ja, nej, men nu hoppas vi verkligen att det här kan liksom ge ringa på vattnet även ja. I Sverige.
Precis, därför att SVT ser ju upp till BBC. Så ja, förhoppningsvis. Och en annan person som kanske kan påverka den svenska politiken, det är ju allas vår Donald Trump. Nu kunde vi läsa på Fria Tider igår att USAs president Donald Trump, han har beordrat federala myndigheter att sluta tvinga medarbetarna att genomgå antivita så kallade mångfaldsutbildningar. Mm. Nu är ju inte Sverige lika sjuk när det gäller sånt här som USA är. Ja, alltså det som man tvingas genomgå här, det är ju såna där HBT-certifieringar. Om ens arbetsgivare bestämmer sig för att de ska köpa in den här kursen från RFSL som tjänar massor med pengar på det, då kan du ju liksom inte vägra att vara med. Du är så tvungen att vara med. Mm. Och det var någon, alltså när jag höll på med detta för några år sedan, då var det så här, ja, men man kan väl sjukskriva sig. Nej, de har liksom tre olika utbildningsdagar förlagda inom några veckor liksom, så att det går inte att pricka in utan att det verkar misstänkt om man är sjuk varenda gång det ska vara en sån. Och inte nog med det, när du sen har gått igenom den här kursen så tillsätter de två stycken angivare på varje arbetsplats som då ska rapportera till RFSL om Pelle och Kalle drar ett bögskämt i fikarummet.
Ja, visst, visst. Och det här, den här beskrivningen av de här kurserna som då i kritisk rasteori som myndighetsanställda i USA tvingas genomgå låter helt förfärliga. Alltså under förnedrande former har vita medarbetare på federala myndigheter tvingats medge sin påstådda rasistiska skuld och lära sig rabbla mantran som att i princip alla människor, vita människor, bidrar till rasism. Alltså, okej. Okay. Ja, nej, men bra av Trump att han sätter ner foten. Det här är ett gift i samhället.
Ett rasistiskt gift är precis vad det är. Jag såg på Twitter for det omkring en film på någon svart, voluminös kvinna, kan vi kalla henne för, i en väldigt urringad klänning som stod, så hade hon liksom plakat bakom sig där hon har skrivit: alla vita är rasister, skicka pengar till mig via PayPal.
Mm. Ja, det var Arpi som twittrade om det och tyckte att ge mig pengar, rasistjävlar, eller något sånt hade han skrivit. Och det är, alltså jag tänkte på det, vi såg någon film häromdagen, eller jag såg någon film häromdagen som utspelade sig på 60-talet. Och det var i London och det var så här liksom svarta, vita, kvinnor och män och lalala och alla liksom, och jag vet inte om det verkligen var så, jag är född 1972 så jag var inte med i det, men jag tror att, jag vill gärna inbilla mig att det, då var man liksom i ett läge där ingen funderade så mycket på hudfärg, kön och det var också även de hade avkriminaliserat homosexualitet precis i Storbritannien. Så även de homosexuella kunde komma ut och så vidare, och där man liksom, det var, jag vill ha det till att man under en period var i ett läge där ingen i västvärlden brydde sig om de här grejerna, och det var ju naturligtvis bra. Mm. Som Martin Luther King sa i sitt berömda tal då, att folk ska bry sig om not the color of their skin but the content of their character.
Alltså, absolut, men, och det är ju det som i princip nästan alla vita tog till sig. Men nu är det ju de svarta som är besatta av färgen på din hud och hävdar att vita människor, det är inte bara det att vi är rasister, utan hon, den här voluminösa kvinnan, hon påstår dessutom att vita inte är humana. De är inte som riktiga människor.
Crazy! Jag vill ju då också påstå, med tanke på jag såg någon lista och bilder på vilka som hade de senaste BLM-arna som hade gripits i olika protester. Det var bara vita liberaler eller vänsterliberaler. Så det är med benägen hjälp av de här vita vänsterkokorna som i de flesta fall är medelklass eller övre medelklass.
Jo, men det är precis som här där de gaddar ihop sig med muslimer. Alltså de hatar sitt eget samhälle och sina egna människor så till den grad att de blir kompisar med vem som helst som också vill utrota.
Vi läste ju en jättebra kolumn av Douglas Murray häromdagen också, där han pratade om varför HBTQ-rörelsen har blivit så besatta av det här med trans grejen då, va? Att han menar på, han är själv homosexuell, och han menade på att det är för att slaget för de homosexuella var redan vunnet och då behövde man en ny sak att kämpa för, och då blev det transfrågan. Och jag tror att detsamma gäller vänstern, att liksom medelklassen hade redan, och arbetarklassen har redan fått det så pass bra så det finns ingenting att kämpa för där längre. Så då måste de hitta nya offergrupper och utse nya skurkar. Jag tror att det finns mycket en sån dynamik bakom det hela.
Och just när det gäller transrörelsen är det ju extra idiotiskt. För att det är som att först så kämpade de för att män ska ha rätt att älska män och att kvinnor ska rätt älska kvinnor. Nu ska de ha rätt att byta kön för att de inte vill vara bögar och flator längre. Så att de kan bli hetero.
Ja, och kvinnor, var väldigt många är feminister som inte tycker att det är jättetrevligt att dela omklädningsrum och toaletter med män. Blir utskällda och skammade på löpande band. Det är en väldigt konstig sak som har hänt där. Alltså.
Ja. Du, jag vill säga en till sak om Trump som är bra som han gör just nu. Har ju kommit någon slags rörelse i USA. Den emanerar från New York Times, en artikelserie som de skrev som handlade då om att, alltså det heter The Project 1619, och 1619 var året då de första slavfartygen anlände till USA, och då menar de att det är därifrån vi ska räkna den amerikanska historien. Den gick ut på slaveri. Det handlade, alltså, glöm the founding fathers, glöm konstitutionen, glöm maktbalansen. Det var för att de ville ha slavar. Och han har nu sagt att de skolor som har det här programmet, de kommer att mista sin finansiering. Man ska inte lära ut falsk historia till amerikanska skolbarn.
Mycket bra, mycket, mycket bra. Det här med slaveriet är ju så himla löjligt, därför att då peka ut västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet är bara rent falsk historieskrivning, att de skulle ha varit på något sätt drivande eller ensamma eller vad du vill i det här, när det de facto är så att kulturer över hela världen har haft slavar i alla tider, och det var framförallt den östafrikanska slavtrafiken som var riktigt läskig. Och vart gick den?
Till Mellanöstern, till de islamiska länderna.
Men det är ingen som ställer dem till svars.
Nej. Och det handlar ju mycket om att de kastrerade ju alla sina manliga svarta slavar. Så det finns inga svarta kvar i de länderna som kan säga att ni gjorde så här mot våra förfäder. Det var ju smart av dem, hör ironin. Men då, det är ju också så att vita är de enda människor som har stridit mot sina egna för att befria de svarta slavarna. Det blir ett helt inbördeskrig i USA för att hjälpa de svarta. Så jag menar, vita är de enda som har gjort slut på slaveriet. Men det är vi som ska lida för det.
Suck! Vi hoppar raskt vidare till konservativa blocket som vi ju tror finns eller kommer att finnas. Mycket
ja. Och det slog mig, jag läste något här om dagen, att Jimmy Åkesson sa att ja, det var ju på ett möte i Skåne som han först lanserade den här idén om att han ville bilda ett konservativt block med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och jag var faktiskt på det mötet och bevakade det för Dispatch, måste det väl ha varit.
Mm.
Hur som helst så var det ju väldigt många där som tänkte, nej, det kommer de aldrig att vilja. Men nu 5-6 år senare så är vi framme där alltså. Och Lena Melin, hon är ju väldigt bekymrad över detta. För att hon har ju förstått att Ulf Kristersson vill efterträda Stefan Löfven. Hon är så smart om 2 år. Ja.
Vilken konstig ambition för en partiledare och vilja bli statsminister.
Jättekonstigt. Men för att bli statsminister måste han ju skaffa sig ett regeringsunderlag. Det vill säga se till att 175 ledamöter inte ständigt röstar emot honom. Det är där det börjar bli svårt att följa Kristerssons tankar. Hur ska det gå till? Och så kommer hon då fram till att då måste han alltså ta stöd av Jimmy Åkesson. Ja, ja, det är det hela det konservativa blocket som håller på att bildas handlar om. Och hon är ju då, hon berättar att Annie Lööf har ju inte ändrat inställning till SD. Nej. Nej, men skit i Annie Lööf, Kristersson behöver inte bry sig om henne, den förrädaren.
Nej. Det är så bakvänt hela hennes resonemang, och fattar hon inte att Kristersson för länge sedan har övergett tanken på den gamla alliansen. Det har ju framgått ganska tydligt. Men vad som är ännu roligare är att hon påstår då att M- och KD-väljarna inte kommer att vilja samarbeta med SD. Men vad säger du om det, Ingrid?
Jo, då ringde en liten klocka här och så började jag leta och hittade artiklar som publicerades i oktober förra året. Kan vi läsa i Expressen till exempel. Väljarna säger klart ja till samarbete med Sverigedemokraterna. 61% vill samarbeta med SD. Då är det alltså alla partier. Mm. Alla partiers väljare.
Mm.
Och när det gäller M och KD-väljare. Moderatväljarna, där är det 85% som vill samarbeta med SD. Och bland KD-väljarna är det hela 95%. Och det är så en mätning som gjordes på av SIFO på uppdrag av Expressen. Mm. Så Lena Melin,
get real.
Har du glömt detta? Eller låtsas bara för att kunna få ihop ditt resonemang?
Jag tror att det är så här att Lena Melin är så pass elitistisk att hon tänker på hur partiledningarna resonerar och hur tongångarna går kanske ibland riksdagsledamöterna. Men nu är det ju så att de sitter ju inte där för sitt höga nöjes skull, utan de sitter där därför att väljarna har satt dem där.
Ja.
Och den här opinionsundersökningen som du pratar om nu, det är ju väljarna som säger vad de tycker. Men jag slås av den tanken att bryr sig partierna längre om vad deras väljare faktiskt tycker, eller räknar de med att folk ska fortsätta rösta på dem av gammal vana?
Ja, en gång vart fjärde år bryr de sig.
Ja.
För övrigt är det ju inte så mycket. Och där är det ju det här med partistödet som har ställt till det. För att partierna behöver inte längre sina medlemmar för att ha en god ekonomi, utan de får det från staten, det vill säga från skattebetalarna, som vi alla tvingas betala för alla dessa partier och deras meningslösa företrädare. Jag tror nog ändå att Kristersson befinner sig där att han, jag tror fortfarande han är riktigt förbannad på Annie Lööf. Jag tror inte han skulle ens våga överväga ett samarbete med henne igen. Hon kan ju sticka kniven i ryggen på honom när som helst en gång till. Mm. Så att jag tror att han vet att vägen framåt går via det konservativa blocket. Mm. Och som jag sa i fredags var det väl, ta den skitstormen nu. Gå ut och säg, vi heter nu det konservativa blocket. Och det är vi tre partiledare som går till val på detta program.
Kan M och KD gå till val och alltså, kan de säga redan innan ett val att vi kommer inte ta in SD i regeringen, bara ta stöd av dem? Eller hur kan man utforma en sån kampanj?
Det kan man väl, men jag tror inte att SD vill.
De vill köra som Dansk Folkeparti och sitta...
Ja, nu gick det ju inte så bra i slutet på Dansk Folkeparti, men det var ju framgångsrikt under en 8-10 år eller någonting. Sen började ju folk krokna på att de aldrig liksom.
Pickat gjort.
Ja. Nej, precis. Ja. Men jag tror att i det här läget, eller 2022 då, så tror jag inte att Sverigedemokraterna vill, därför att de skulle riskera samma öde som Miljöpartiet. Att ständigt, för då måste man ju stå upp för allt vad regeringen gör. Även det som går helt emot deras egna kärnfrågor. Så att jag tror att en bra metod för dem vore nog att, att bara vara stödparti. Men naturligtvis kräva att man har en plattform gemensam. Det här är de 10 viktigaste frågorna. Det är noll invandring, vi ska börja med återvandring. Och ja, vad det nu kan vara för någonting. Så att det tror jag nog hade varit det smartaste.
En pil som pekar mot att tongångarna börjar bli lite tuffare, det är att Ebba Busch gjorde ett utspel som vi gillade här igår, var det va? Nej, idag.
Idag var det nog, ja.
Ebba vill att dömda kriminella ska avtjäna sina fängelsestraff i sina egna hemländer, och hon vill använda biståndspengar för att bygga fängelser i andra länder.
Det är ju mycket bra, och det är ju, hon pratar ju då inte om invandrare, utan hon pratar om de många utländska medborgare. De kan ju också vara invandrare såklart, men är du utländsk medborgare så menar hon att vi ska inte ha dem i svenska fängelser. Och det tycker jag är ett mycket bra steg framåt. Och absolut älskar jag att hon vill ta det från biståndsbudgeten.
Det var ju en del jag såg att vi hade folk på Twitter som tyckte att ja, men varför ska vi betala för fängelser i andra länder och bla bla bla. Och då svarade jag att men alltså, de här biståndspengarna är ändå helt bortkastade. De går ner i fickorna på diverse diktatorer, alternativt massa meningslösa projekt som aldrig leder någon vart. Och man tar, vad jag förstod så var det 1,8 miljarder som Ebba ville ta då från biståndsbudgeten. Då går det ju åtminstone till någonting konstruktivt.
Ja, och det är dessutom så att vi slipper ju ha dem här i landet. För vi vet ju alla hur det är, även om de har blivit dömda till utvisning så åker de ju inte härifrån. Men vi kan åtminstone se till att de inte kommer tillbaka in om vi har en vettig gränskontroll.
Och det här går liksom i samma riktning som Gustav Kasselstrand pratade om i sitt senaste klipp, där han snackade om att givetvis massiv återvandring, men också då att folk ska utvisas och de ska avtjäna fängelsestraff i hemländerna, och går inte det om inte hemländerna tar emot dem, då hyr vi fängelseplatser i Sibirien eller Vitryssland, har jag för mig att han sa.
Jag älskar att han sa Vitryssland och inte Belarus.
Ja. Och ett liksom bra tecken på att det här förslaget är något att ha, det är att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet får konvulsioner av ångest. Linda Snecker, riksdagens dummaste ledamot antagligen, skrev att hon, ja vad var det hon skrev, och hon mådde så dåligt och hon fick rysningar och vad det nu var. Så det är ju en bra liksom, kontraindikator.
Precis. Och sen så bara som en liten kuriositet med konservativa blocket, så kan vi nämna att sossarnas för detta starka man i Umeå, Christer Lindvall, har gått över till Moderaterna.
För att, vad var det han hade sagt?
Jo, därför att han har varit ordförande för deras arbetarkommun, och han har varit allt möjligt. Men han är så trött på kriminaliteten, och det enda parti som vill ta tag i lag och ordning är Moderaterna.
Ja, och Sverigedemokraterna, men det är kanske lite väl.
Jag vet inte om de har några Sverigedemokrater uppe i röda Norrland.
Nej, det har de kanske inte. Ni som är med där uppe får gärna berätta, är det några Sverigedemokrater uppe, förutom ni som tittar och lyssnar på oss. Du, vi marscherar raskt vidare till religionskriget. Ska vi inleda med ett trevligt litet klipp på en kille som förklarar hur han ser på det hela?
Det tycker jag. Han är 16 år, kan vi meddela.
Okej. Okay.
Låt dem hata, låt dem skratta. En dag det kommer skina. Det kommer vara som el som kommer aldrig att släcka. Vänta bara, inshallah, vi kommer ta över Sverige snart alltså. Vänta, inshallah. Må alla bevara oss. Må alla skydda oss mot allt som är onda, allt som är haram. Må alla skydda oss mot allt som är fitna. Må alla bevara oss allihopa. Inshallah, mina älskade, vår bröder och systrar.
Ja, det var väl en trevlig liten kille, va?
Och för er som undrar, vad är fitna? Så är det alltså bråk, osämja. Och inom islam så anses kvinnor vara särskilt bra på att ställa till fitna. Så är det.
Ja, precis. Och då har då Katarina Janus skrivit en artikel och ställer sig frågan, vill Rasmus Paludan starta ett religionskrig? Och mitt svar på det är ju att nej, det tror jag egentligen inte han vill. Jag tror han vill undvika ett religionskrig. Och det är därför han vill att svenskarna ska se hur mycket våld som ligger under ytan hos många muslimer. Mm. För att då kan vi kanske förmå dem att återvandra innan det blir som den här 16-åringen när de inshallah ska ta över Sverige. Därför att jag hoppas vid Gud att vi inte bara lägger oss ner och säger ta vårt land, utan att då blir det krig, därför att då måste vi slåss för fosterlandet.
Ja, och Katarina har ju då spaltat upp olika argument och vilken analys som ligger bakom varför det kanske är en bra idé att liksom lägga den här konflikten i öppen dag och redan nu. Och bland annat så är det då att man, alltså det kommer att komma oavsett vad vi gör, och det är ju bättre att ta den här konflikten nu när vi trots allt fortfarande är i numerärt överläge än att skjuta det ännu längre fram när andra sidan är starkare.
Ja.
Det är ett väldigt starkt argument. Läs gärna artikeln, det är väldigt intressanta punkter som hon tar upp här som liksom förklara varför det kanske inte bara är liksom Rasmus Paludan är galen och han gör detta för han vet inte vad, utan att det finns en tanke bakom att blottlägga konflikten nu.
Precis, och då är det ju så, alltså hon spaltar också upp att det handlar ju till syvende och sist om våra grundläggande fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet. Inget av detta existerar inom islam. Så att det handlar ju inte bara om att vi vill behålla för att vi tycker, vi vet att Sverige är svenskarnas land och att vi vill att det ska vara framförallt svenskar som bor här. Utan det handlar om vilket slags land vi vill leva. Vill vi leva i vårt Sverige, eller vill vi leva under sharia-lagar där vi inte får säga vad vi vill, där vi inte får mötas hur vi vill, där vi absolut inte får demonstrera om det är något som går stick i stäv med sharia.
Men du, MP i Malmö har kommit med ett jättebra förslag på hur vi ska komma till rätta med det här.
Ja,
i Malmö. Upploppandet.
Ja, vi ser ju upploppandet i Malmö. Men de fantastiska miljöpartisterna som ju är med och styr Malmö, de har skrivit en debattartikel i Aftonbladet och de föreslår tidiga allvarssamtal med de unga brottslingarna.
Jag orkar inte. Alltså, ja, vi kommer att komma in på det mer närmare senare, det här med kriminaliteten och dess orsaker, rötter och utseende i Sverige. Men ni anar säkert redan nu att troligtvis så hade de här allvarssamtalen inte haft någon större effekt på dessa förhärdade kriminella och islamister.
Nej. Och Mats Skogskär, som vi har pratat om flera gånger och som ju har slutat på Sydsvenskan och startat en blogg. Han har låtit sig intervjuas av Nyheter Idag. Det tycker vi är skönt att han inte liksom hyser någon skräck för de alternativa medierna. Och naturligtvis är han inte dumman att han begriper att om han vill ha några läsare och eventuella swishare till sin sida så måste han ju göra sig känd. Och han säger mycket klokt att han befarar att det här kommer att leda till förr eller senare hädelseförbud. Och det har ju inte i sig med Rasmus Paludan att göra, även om han är den som kanske sätter igång det nu. För att det är viktigt inom sharia med hädelseförbud. Ja, man får ju naturligtvis häda och skända Jesus och Buddha, det är inga problem. Men Allah eller Mohammed får man inte säga något kritiskt om.
Det har gjorts ett flertal försök i FN att driva igenom ett globalt hädelseförbud, Ingrid. Ja. Vilket det skrevs om mycket när vi jobbade på Gatestone. Jag vet inte hur det har gått med det. Jag kan kolla upp det till på fredag. Men det är ju då framförallt såklart arabländerna som driver på väldigt hårt för att skriva in det i deklarationen om mänskliga rättigheterna. Att det skulle vara en mänsklig rättighet att slippa religionskritik.
Ja.
Det lobbar de för FN.
Ja, och det säger oss också allt om vad Förenta Nationerna egentligen är. De är globalisternas främsta verktyg för New World Order med en världsregering.
Mm. Ja, och så fick vi också klart för oss att genom, det var upprinnelsen var faktiskt en artikel i Arbetsmarknadsnytt. Expert, därför är krisen värre än du anar, och den är ju då skriven med vinkeln hur många som arbetar, förvärvsarbetar i Sverige. Mm. Och där kan man då läsa att på bara 2 kvartal har antalet svenskar som verkligen arbetar sjunkit från 4 360 000 till 4 120 000, en minskning med 240 000. personer, och de har väl kanske inte riktigt fattat grejen, men det var det ju x antal twittrare som gjorde med en gång, nämligen att okej, okay, så det är alltså bara 4 miljoner som jobbar av en befolkning på 10,4 miljoner.
Mm.
Hmm. Och sen var det andra människor som tog detta ännu ett steg längre och faktiskt till och med tillskrev Skatteverket. Och i de här 10,4 miljonerna, skrev den här personen, är de 870 000 som har, vad heter det, samordningsnummer, som alltså är i Sverige men som inte har medborgarskap och så vidare. Är de inräknade där? Nej, det är de inte. Så att i själva verket så har vi ju då, som vi vet, 11,3 miljoner människor i landet, och då är inte de illegala inräknade ju, såklart. Nej. Så där är vi.
Ja, och detta i ett land som fortfarande har en sjukvård, en polis, ett rättsväsende och så vidare, som är anpassat för någonstans mellan 8 och 9 miljoner invånare. Mm. Och kommer ihåg när vi då officiellt blev 10 miljoner, hur det var hurrades och festades. Och som om, vad kommer det här ifrån med att störst alltid är bäst?
Ja, jag vet inte. Det stora tankefelet här är ju också att, men hade det varit så att en väldigt hög andel av alla de nyanlända faktiskt förvärvsarbetar, då hade det ju inneburit inkomster, skatteinkomster. Och andra fördelar för landet, företagande och annat. Men när nu en sån jätteandel av de här nyanlända, för det är ju det är ju de som, det vet vi ju att etniska svenska befolkningen
är... Ja, det måste man räkna med nyanlända. Jag skulle säga de som har kommit från millennieskiftet. Där är den absolut stora majoriteten är bidragstagare och har inga som helst planer eller möjlighet att bli något annat. Och kom ihåg, den danska riksbanken gjorde ju en utredning för många år sedan, 15-20 år sedan någonting. Vilken invandrare är en vinst för Danmark? Mm. Jo, det är den invandrare som kommer hit med färdig utbildning, börjar jobba dag ett, arbetar hela tiden tills han eller hon blir pensionär och därefter återvänder till sitt eget land. Det är den enda invandraren som är en vinst för våra länder. Mm. Hur många gör det?
Inte många skulle jag säga, och det är därför den här jämförelsen med 50- och 60-talets arbetskraftsinvandring är så fånig, för det var precis det de gjorde ju.
Mm.
Alltså de kom hit och började jobba dag ett, lärde sig svenska, och en del stannade kvar, en del åkte hem igen när de hade jobbat ett antal år. Mm. Man träffar ju ofta greker till exempel i Grekland som, jag börjar prata svenska helt plötsligt, och har de bott i Sverige i 20 år, du vet. Mm. Sen åkte de tillbaka till Grekland när det liksom var lite bättre läge där. Detsamma gällde många chilenare, återvände när de var färdiga med sitt och så vidare och så vidare. Det är en helt, det är så idiotiskt att jämföra dagens situation med det. Det är oxfilé och Big Mac liksom.
Ja, och då undrar man ju då ständigt, varför har politikerna gjort detta? Varför bytte vi arbetskraftsinvandring mot asylinvandring? Varför skulle vi bli den humanitära stormakten? Varför var det just muslimer som skulle komma in hit? Kom nu ihåg Lisbeth där på Rosengård som skrek: om ni inte vill ha islam, era hundar, varför tog ni då hit oss?
Varför? Ja, du, där kan man ju, det finns ju lite olika teorier om det. En teori är att politikerna har varit naiva, inte fattade bättre, trodde att liksom, ja, invandrare som invandrare, alla är väl ungefär lika och så, och de vill komma hit och bla 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 och inte förstå att analfabeter, islam och hela den här problematiken. En annan teori är ju att det skedde med berått mod. Att det här var ett, det finns globalistiska krafter som har tryckt på för att splittra nationerna. Och ja. Sverige är värst drabbad för att Sverige var det landet som var mest etniskt homogent och ett väldigt bra med vår auktoritets, vår höga auktoritetstroende och så vidare, ett bra experimentland.
Ja, där man höga fokusar tillit till politiker, till journalister och till varandra. Och i botten brukar ju då skvalpa runt det här Barcelona-avtalet som kom till direkt efter oljekrisen på 70-talet. Där, där man helt enkelt bytte. Om ni lovar att aldrig strypa oljan mer så ska vi låta hur många muslimer ni vill komma till våra länder. Det är den så kallade Eurabia-teorin. Och den hånades ju när hon skrev om det Batior för 20 år sedan eller någonting. Nu ser vi ju Eurabia ta form framför våra ögon.
Och då är det ofta så att folk frågar sig, jaha, men vadå, varför skulle muslimer vilja komma till Sverige om de inte vill leva som vi gör? Det är ju ett väldigt vanligt argument då. Och nu är det ju inte så att Ingrid då tror att varendast individuell muslim kommer hit med en agenda och tänker nu ska jag förstöra Sverige. Naturligtvis är det inte så. Men krafterna som trycker på ovanifrån vet att liksom där islam får tillräckligt stor utbredning, där kommer det andra att tryckas ut per automatik. Ja. Detta har skett varenda gång muslimer har blivit i majoritet. Kolla Libanon till exempel, ett ganska nyligt exempel. Det var faktiskt ett kristet land för inte så himla länge sedan.
Det var det. Och det är ju väldigt mycket, det brukar ju då den här listan på saker som liksom drabbade Libanon. Säg det är 7 punkter så har Sverige redan klickat i 6 av dem. Det är bara det öppna inbördeskriget kvar, sen är vi som Libanon. Men en person som redan 2004 var inne på det här med att vi kanske måste vara snälla mot muslimer för att kanske blir de i majoriteten då. Det var ju dåvarande integrationsministern Jens Orback.
Och för er som inte kommer ihåg, känner till vem Jens Orback var, så var han faktiskt före detta journalist innan han blev minister. Han hade egna tv-program och så vidare, och var han inte till och med ordförande i Publicistklubben eller vad var det?
Nej, det tror jag inte. Snarare, men han var, men däremot så hade han en farmor som levde ihop med en häst, minns jag. Det var väldigt intressant. Och så säger jag att det de pratar om är mordet på Theo van Gogh, den holländske också journalisten och politikern som var väldigt kritisk mot islam och som hade gjort en film och mördades på ett mycket brutalt sätt. Och så hade då de här integrationsministrarna i EU träffats och diskuterat saken.
Och i skuggan av mordet och attentaten träffas just där i Nederländerna för första gången också idag EUs 25 integrationsministrar. Och med direkt den svenska ministern Jens Orback. Jag undrar, Jens Orback, hur du och dina kollegor pratar om de här gångna dagarnas attentat i Nederländerna.
Ja, det överskuggar vårt möte, känner jag, och det är en tragedi för den personen som idag begravdes, en journalist som inte fick yttra sig. Det är ett slag mot öppenhet, det är ett slag mot yttrandefrihet, känner jag verkligen.
Men detta de attentat då, som ser ut att ha följt i spåren av det här mordet, hur tar ni upp det, att det kan finnas rasistisk bakgrund till det?
Ja, det kan vi. Det är svårt att fördjupa sig i detaljerna kring mordet så att säga. Men det är ett slag mot yttrandefrihet tycker jag när en journalist brutalt mördas på det sättet. Jag tycker ändå att det är... När det händer såna här katastrofer så tycker jag att man känner i den här gruppen att det byggs också en enighet som vilar på att vi kan vara olika länder, vi kan vara olika etniciteter, vi kan ha olika religioner, vi kan ha olika kön, men vi har någonting gemensamt, nämligen våra mänskliga rätter, och de kan vi stå upp för i olikhet. Och det känner man att det är synd att det ska behöva något sånt här för att känna den enigheten, men den är väldigt stark känner jag när jag är i den här gruppen.
Vad tror du att den enheten som du kallar det då kan sätta emot det våld som faktiskt då har präglat Nederländerna på sista tiden?
Ja, jag tror att det handlar egentligen rätt lite om oss ministrar. Det handlar om människorna, och de muslimska grupperna här tar ju bestämt avstånd från det som sker. Så det är också viktigt att inte stigmatisera någon grupp för ett illdåd skulle jag vilja säga. Jag tror att det här är någonting som jag har sett i andra tillfällen av det här som enar människor som bär på många olikheter men som förenas i sin vilja att få uttrycka den.
Nederländerna framställs ju som ett gott exempel på när integration kan fungera och ändå händer de här attentaten då. Vad tycker du det säger om hur svårt det är att lösa det här problemet?
Ja, det är svåra problem. Det är svåra polariseringar. Europa har en lång historia av svåra polariseringar. Men det är också en historia av att vi kan lösa det. Och jag tror att det här visar också att det är bra att träffas tillsammans. Och det är första gången som integrationsministrar träffas tillsammans. Vi ska vara en bestämma vår integration. Men det känns också viktigt att det finns några basfundament i detta. Och det bygger på demokrati och öppenhet och på mänskliga rättigheter. Och det är också ett försvar för dig och mig, att någon gång kanske vi hamnar i minoritet och försvarar vi de andras rätt, ja då går vi lite tryggare.
Ja, dig och mig säger du, vad betyder det här då för Sverige och risken att sånt här skulle kunna hända här? För det har hänt tidigare.
Det kan hända i Sverige och det har väl hänt liknande saker. Det är svårt att dra direkta paralleller och jag tror att vi kommer att ha en framtid av det här också. Men det innebär ju inte... Jag kommer ihåg Anwar Sadat en gång som sa att sörj inte utan organisera er. Och känslan är tror jag att det här löser vi och det måste vi lösa tillsammans.
Ja, det är ett försvar för dig och mig om vi är snälla mot minoriteterna. För då kanske vi själva blir bättre behandlade, säger han.
Appeasement i all sin prakt. Att man hoppas att krokodilen ska äta upp mig sist om jag ger honom lite mat. Ja, det är bedrövligt att höra, och det är bedrövligt att höra hans naivitet överhuvudtaget. Mm. Och vi är ju alla eniga och vi vill ju alla det här och vi vill alla ha öppenhet och vi vill ha frid och fred. Och nej, Jens Orback, det finns grupper som inte vill det.
Ja. Och han säger att Europa har ju en lång historia av polariseringar, men vi har inte kunnat lösa det. Ja, för då var det bara europeer här. Det är en helt annan sak när vi har människor som kommer från en annan kontinent, en annan kultur, en annan religion, som faktiskt anser att Allah ska styra över hela världen och ser det som sin religiösa plikt att lägga hela världen under sharia. Och vad vore väl bättre än att erövra just Europa? Rom har de ju länge kastat lyssna blickar på.
Kort bara, Jens Orback, vad gör han idag?
Jag tänkte det att jag skulle kolla det. Och det visar sig att han sedan förra året jobbar i vd för något som heter Global Challenges Foundation. Och vad är det? Jo, det står så här, stiftelsen arbetar med att öka kunskapen om de största hoten mot mänskligheten, det är då klimat och sånt, och för att påskynda tillkomsten av ett globalt styre starkt nog att hantera dessa. Det blir inte mer globalistiskt än så. Och han, Jens Orback, har blivit belönad för sin eftergift.
Du Ingrid, vi får nog hoppa rakt på klanväldet.
Ja, det får vi göra.
Mm. Vad är det som har hänt som föranleder denna diskussion? Vi är ju några stycken som har vetat länge att det är så att det är yrkeskriminella och att det är klaner som styr den kriminella verksamheten i Sverige. Att det inte är några ungdomar på glid det handlar om, men i veckan hände en intressant sak.
Ja, det var ju i lördags när biträdande rikspolischefen Mats Löfving gästade lördagsintervjun i Sveriges Radios Ekot. Och där avslöjade han, för det tror jag inte det var så många som visste, att det idag finns 40 klaner i Sverige, även om då de uttrycker det som släktbaserade kriminella nätverk. Men det handlar alltså om kriminella klaner. Och inte nog med att de är 40, han säger dessutom att de har kommit hit i syfte att begå brott i Sverige och att styra sina enklaver.
Med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar. Och med andra ord, de är inte tugg intresserade av någon integration eller att överhuvudtaget ha med liksom samhället att göra. Och en annan intressant sak som gjorde att jag studsade till lite, det var att han faktiskt riktade lite kritik mot politikerna och sa att det har hattats hit och dit, någonting sånt. Han menar på att det händer ju aldrig någonting, utan alltså det pratas om naivitet. Han pratade också om att svenskarna är naiva i och för sig, men han riktade ändå någon typ av kritik mot regeringen och
ja,
politikerna.
Och det var ju naturligtvis ingen slump att han gick ut och sa detta, eftersom det här med genkriminaliteten har ju varit uppe till våldsamma diskussioner nu de senaste veckorna. Och på Twitter kan vi läsa Mats Ekberg skriva till Expressen ledare: är det verkligen någon som på fullt allvar tror att polisledningen inte har informerat justitieministern om detta för länge sedan? Anledningen till att polischefen går ut och öppet säger som det är för att ministern blundar. Där tror jag han är spot on. Mats Löfving hade inte sagt detta om han hade fått Mogges öra och Mogge hade gjort någonting åt det. Men hela regeringen är ju, de vill ju bara inte diskutera detta. Jag har ju sett Stefan Löfven idag, har jag haft presskonferens med Annie Lööf och påstått att världens bästa välfärd ska nu byggas, den vi redan har haft enligt Annika Strandhäll. För att nu ska man tillsätta 11 miljarder och det ska satsas och det blir världsklass och så. Men alla journalisterna ville bara höra om de 40 klanerna. Men han vägrar att säga att det har med invandring att göra. Trots att polischefen säger att de har invandrat med syftet att begå brott i Sverige.
Jag skrev för ett år sedan, kan till och med vara 2 år sedan, på ingridmaria.se en artikel om Malmös förfall, och då hänvisade jag till en intervju som jag gjorde med dåvarande han var chef för Skånepolisen, Skåne kriminalpolisen i Skåne, så man säger. Ja. Som jag gjorde redan 2004 när vi jobbade på .se. Nej, 2004, 2006. Nu är jag snurrig med årtalen. Skitsamma, jag gjorde det för länge, länge sedan. Han gick redan då ut och sa till mig att det är självklart så. Han sa ungefär vad Löfving säger nu. Så det var ju, det är ju känt sedan länge, länge tillbaka. Och detta sa ju även Annie Lööf, att hon har vetat det länge.
Yeah.
Jaha, men gör det saken bättre då? Att folk har vetat det länge, det förvärrar ju situationen ännu mer att de har suttit där och vetat om det och ändå låtsats som att det regnar.
Ja, precis. Och tänk att det då är 40 klaner.
Minst, sa han. Minst
ja,
40 klaner.
Ja, och vi säger att de är en i varje stad. Då är det alltså 40 städer där du har enklaver där dessa, jag skulle tro, till minst 90% består av muslimer. Det är mest i muslimska länder man fortfarande har klansystemet. Jag vill bara nämna innan vi går in på Per Brinkemo att Peter Springare, polisen som ju väckte sånt rabalder när han för 3 år sedan gick ut och sa att han var så trött Det var bara Mohammed och Ahmed och Ali och alla de här grova våldsbrotten. När då Mats Löfving sa så här så skrev han på Twitter, Peter Springa: Mats Löfving, vilket stort skämt. När man som polis bara för 3 år sedan beskrev samma fenomen, förföljdes, anmäldes till internutredning och brunsmetades man av sådana som Mats Löfving. Då fanns ingen som helst förståelse bland högre polischefer i Sverige för detta faktum. Jag förstår att han är pist, men jag tycker ändå att det var väldigt bra att Mats Löfving nu till sist sa detta.
Mm. Visst, bättre sent än aldrig. Och en som har vetat allt om klaner i väldigt många år är vår gamle vän Per Brinkemo, som du och jag har jobbat med på Kvällsposten bland annat. Han har arbetat med den somaliska enklaven i Malmö. Mm. Och blev då varse att den var strukturerad enligt klansystemet. Och nu har han skrivit 2 böcker om det. När hans första bok, heter den Från klan till stat? Eller
Mellan klan och stat.
Mm. Ja. När den kom ut, jag tror det var redan 2010-2012 någonting. Det var en herrans massa år sedan i alla fall. Då blev han så utskälld. Och redan innan det hade han försökt skriva debattartiklar och så vidare och lyfta den här problematiken. Han blev brunsmetad, han blev smutskastad av Aftonbladet bland annat, som kallade honom rasist fastän han var liksom superpopulär bland somalierna och liksom försökte jobba för att hjälpa dem på olika sätt. Så satte Äckel som den här jävla Ågård på Aftonbladet och tyckte en massa liksom att Per Brinkemo är nog rasist. Nu!
Får jag bara säga det också, att jag blev lite besviken på hans bok. Jag tycker att den är viktig och den är bra, den är väldigt intressant. Men han undviker ju till 100% att nämna islam. Mm. Som ju samverkar med klansystemet. Mm. Eftersom man alltid kan hota dem med Allah och man har någon imam inom sin klan och sådär, va. Och jag tror att han gjorde det medvetet för att kunna lyfta det här med klan utan att bli kallad islamofob.
Ja, och jag tror också att det är så att han... han tyckte att visst islam, jag bara säger vad jag tror nu, alltså islam har betydelse och så vidare, men det är klansystemet som är det förhärskande. Och sen är det också lite svårt att reda ut vad som är vad, eftersom islam är baserat på klantänkande och utgår från det här.
Ja, jag menar att det sitter ihop, men hur strunt samma. Nu, vi såg ju Per Brinkemo i helgen här och skriva: oj, 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 vad populär jag har blivit. Jag ska vara med i TV4 Nyhetsmorgon och jag ska vara med i Studio 1 och vad det var. Och vi har plockat ut ett litet klipp från när han var i TV4 i morse.
Man måste fatta att det här är en jättevanlig ordning i en stor del av världen, inte minst i de länder varifrån människor kommer hit som asylsökande. När staten inte funkar, det kanske inte ens finns en stat som i Somalia, då måste man söka skydd, trygghet, identitet, lösa konflikter, och det gör man familjevis, då behöver man en stor släkt. Men vi har varit så otroligt novisa kring detta. Vi läser in vårt egna i det andra runt om i världen. Sen kommer folk hit till världens mest individualistiska land. Och de kommer från en kollektivistisk kultur där man inte kan gifta sig på så lösa grunder som känslor, utan man gifter sig av strategiska skäl, arrangerad äktenskap. En del klarar ju den här övergången från klan till stat, så att säga. Det går alldeles utmärkt, men allt växande grupper står alldeles för långt från samhället.
Mm, men det är en sak hur man hur familjen bygger upp det privata livet, men att det här sen går övergår till någon form av kriminell verksamhet. Hur fungerar det?
Ja, man ska ju säga det först, att där klan är ju inte kriminalitet, det är en samhällsorganisationsform. Nej. Men om det muteras in i kriminalitet, man står så långt utanför, man ser möjlighet att tjäna pengar. Vi har ju en ganska mjuk stat i Sverige. Då är den otroligt svår angripbar. Då blir den som en draghetan i södra Italien eller sicilianska maffian. Där tystnadskulturen är monumental, för man förråder aldrig en släkting, även om man själv inte är kriminell. Exakt hur det går till, hur det här uppstår, det är alldeles för lite utforskat. Forskarvärlden har inte ägnat sig åt den här frågan, tyvärr. Mm. Inte heller journalister för den delen. Det har varit alldeles för dålig kunskap kring det. Men
vad tänker du kan vara andra anledningar till att de ändå har fått fäste här i Sverige?
Alltså där staten drar sig undan, då klickar de här systemen väldigt starkt in och sen spelar det roll antalet människor som kommer. En enskild familj som kommer till Eslöv från Irak till exempel kommer ju snart sugas upp av lokalsamhället. Men är det 400 irakiska familjer, då är det möjligt att uppbära de här traditionella strukturerna med hederskultur och med konfliktlösning bortanför rättsstaten. Så antal är ju jätteviktigt här. Och vi har väl varit naiva i Sverige att vi har trott att alla på jorden är svenskar med svenska erfarenheter. Människor är inte annorlunda från oss, såklart. Det här är inte en fråga om DNA, men samhällsorganisationsformen, erfarenheten av den. Vi är ju ett helt osannolikt folk, vi svenskar. Med vår jättehöga tillit till staten, den interpersonella tilliten, vår vilja att betala skatt. Det är ingenting som man föds, men det är inte natur, det är kultur.
Mm.
Mm. Ja, vi håller inte med om precis varenda bokstav som han yttrar här, bland annat så tror jag att det är skillnad på olika folkkynne, IQ och annat. Det får man inte säga i det här jävla landet, men så är det. Men det är ändå väldigt intressant det han säger. Och som sagt, Per är väldigt, väldigt påläst i vad det gäller de här strukturerna. Här förklarar han det på ett ganska enkelt sätt.
Absolut, och han säger ju nästan det viktigaste han säger, det är ju det här med att det är antalet. Nu exemplifierar han om det kommer en irakisk familj till Eslöv eller om det kommer 400 irakiska familjer, men säger detta på riksnivå, att det har kommit mellan 1,5 och 2 miljoner människor sedan millennieskiftet. Tacka 17, det är ju som att be dem om att upprätta sina kriminella klaner. Och politiker och journalister och som han säger forskare, alla har bara struntat i det, för det vore väl rasistiskt att tro att någon inte var som en svensk.
Precis, och det berör han ju också här, att svenskarna är väldigt speciella i sitt tänkande där, i sin förutfattade mening, föresats. Vi kan inte prata idag. Det här tron på att alla i hela världen i grund och botten är svenskar. Ja. Ich bin ein Berliner. Liksom. Ja. Varför de nu skulle vara det. Och att vi säger jag, men många svenskar inte förstår att det är ju vi som sticker ut jämfört med väldigt många andra i världen.
Ja, men jag tror att det är så. Men jag tror också att det är den här Titanic-nationalismen som vi har pratat om så många gånger. Att svenskar vet ju att vi är världens bästa land. Och därmed måste vi vara världens bästa folk. Så även om de inte är som vi, så fort de kommer hit och ser hur bra vi är och hur bra vi har organiserat vårt samhälle och snälla vi är och sådär, så vill de bli som vi. Det tror jag är en ännu större förklaring än att folk faktiskt på allvar tror att alla är som svenskar. Så dumma tror jag faktiskt inte svenskarna är.
Nej, men en som har lite intressanta teorier kring varför det ser ut som det gör, det är Bitte Assarmo som skriver i Det goda samhället: nej, bäste polischef, säg inte naivt, det är regimen som missköter sitt uppdrag, är rubriken. Och Bitte menar ju då på att det är, vadå, vi i Sverige har varit naiva. Det är jättemånga som har försökt varna och larmat och gjort sig till. Men det är ingen politiker som har brytt sig. Och hennes teori är att det kan handla om att man från politikerhåll har stört sig på att folk tagit sig friheten att starta bloggar och egna nättidningar som kritiserar den förda politiken, och att man därför bestämt sig för att till varje pris försöka fostra allmänheten att tänka rätt. Vi ska inte komma här och vara liksom subversiva och gör som vi säger.
Precis, och så är det ju. Det vet vi ju. Det har vi ju sagt 1 miljon gånger. Men jag vill bara nämna också att Oisin Cantwell faktiskt hade en poäng i sin kolumn idag. För han har ju noterat att Mats Löfving säger att det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet och vill ha en roll att spela i den offentliga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige. Och då undrar Oisin, vad menar egentligen biträdande rikspolischefen? Har vi en och annan riksdagsledamot som går och organiserar brottslighetens ärenden, eller är det tentakler på tjänstemannanivå? Och så skriver han på slutet så här: Löfving är duktig, rutinerad och seriös. Jag har ingen anledning att misstro hans uttalande. Och inte heller finns det skäl att tro att det grundar sig på att säkerhetspolisen har upptäckt en lokal vårdare på justitiedepartementet som är kusin till en klanledare. Rimligen handlar det om betydligt tyngre saker än så. Jag begär inte att polisen i detalj ska redovisa sin underrättelseinformation. Men om nu klaner har lyckats med någonting så oerhört som att infiltrera den politiska styrningen av Sverige, så har vi faktiskt rätt att få veta. Vad menar du, Mats Löfving? Jag tycker det är en intressant poäng. Nu vet vi ju att vi hade ju muslimska brödraskapet inne i regeringen i form av Mehmet Kaplan. Mm. Och han kastades ju ut. Men det kan ju mycket väl finnas fler i regering eller riksdag.
Absolut. Och vi har ju haft andra riksdagsledamöter som Varberg till exempel, som satt för Moderaterna i många år öppet.
Nej, han satt bara 4 år faktiskt.
Han satt bara 4 år, okej.
Okay. Ja. Men släpptes in i försvarsutskottet av alla utskott i riksdagen.
Ja, och han är ju då sedermera känd, ökänd som rektor för Rödmosseskolan. Islamist madrasan eller vad vi nu ska kalla det. Så visst, absolut. Och sen så, vem vet vilka som är, det är lite, det är, just i den delen är han inte helt kristallklar ju, men han kanske inte kan säga för mycket. Och jag tror att han sa också, som sa på någon fråga, och det roliga var ju att journalisten som intervjuade honom satt och käftade emot att, ja men nej, det är ändå inte socioekonomiska, ungefär så. Du vet, med rikspolischef, hallå. Men att han sa att jag kan inte säga vissa saker rakt ut. Det måste vara lite mystisk.
Det blir att plocka fram fågelfröna här, det hör jag ju till på
det
fredag.
Det måste du göra till på fredag, Ingrid. Fortsättning följer och den kommer nog att bli rafflande. För nu är katten ute ur säcken, skulle jag säga.
Det håller jag helt med om, och det här är antagligen början på något slags tillnyktring. Vi såg ju att Sverigedemokraterna var rasande på Löfven idag. Mm. Och där Martin säger att han har ju svaga förutsättningar, Löfven, att ens förstå problemen.
Ja.
Så att, jo, ja, nej, men jag tror också att det här är jättebra. Så tack så mycket, Mats Löfving, för att du äntligen talade sanning. Och nu ska vi se om vi kan gräva fram vad det är för. Alltså, jag tänker på den här Laila Ali Elmi, eller vad hon heter, den här somaliskan från Göteborg.
Det är så mycket väsen av sig sen.
Men hon har ju inte det. Hon började ju starkt genom att trycka på fel knapp i riksdagen.
Hon fick väl inte upp locket?
Nej, hon fick inte upp locket. Hon kunde inte trycka, så var det. Ja, men hon verkar ju bakom flöt, men hon kan ju vara satt där av sin klan. Och okay, även om hon verkar lite korkad så vet man ju inte vad hon kan ställa till med.
Nej, det får man nästan förutsätta att hon är. Hon är åtminstone satt där av den somaliska diasporan som har personröstat in henne. Mm. Du, nu måste vi knyta ihop måndagssäcken. Och det gör vi med vadå?
Jo, det gör vi med ännu en uppmaning att om ni gillar det ni har sett, om ni vill stötta vårt Sverigeräddande opinionsarbete, så får ni mer än gärna tänka på oss och skicka en liten slant via Swish, Bankgiro eller Donorbox.
Gå in på ingridomaria.se, finns alla uppgifter där. Vi ses och hörs igen på fredag om Gud vill. Och nu säger vi tack för idag.
Ja, det gör vi, och Gud välsigne, och glöm inte att be för Sverige och svenska folket.
Hej då!